Det är tisdagen den 28 juni. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna. Idag inleds NATOs toppmöte i Madrid där stats- och regeringschefer från de 30 medlemsländerna träffas. Sådana möten sker regelbundet samt när tillfället så att säga kräver det. Senast träffades man i Bryssel i mars. Man har också haft ett virtuellt möte i vår alldeles efter den ryska invasionen av Ukraina. Det har funnits förhoppningar att mötet också skulle innebära ett formellt inträde för Sverige och Finland. Nu verkar läget dock ganska osäkert i och med Turkiets motstånd. Men vad är det som kommer hända i Madrid? Vad kan vi förvänta oss av detta toppmöte? Det är ämnet för idag och med mig för att diskutera det har jag Ann-Sofie Dahl som ofta medverkar på ledarsidan, senast idag faktiskt, docent i internationell politik och non-resident senior fellow vid tankesmedjan Atlantic Council. Välkommen hit!
Tack så mycket!
Du är också författare till en bok som nyligen kom i en ny upplaga som heter NATO, historien om en försvarsallians i förändring.
Jajamensan.
Där kan man läsa mer om dina tankar.
Ja.
Med mig också har jag min kollega på ledarsidan, Olof Ehrenkrona. Välkommen hit, Olof.
Tack.
Vi ska till att börja med dig, Ann-Sofie. Du skriver idag på ledarsidan att det blir historiska dagar i Madrid. På vilket sätt tänker du då?
Det blir historiskt på olika vis. Det kan ju fortfarande bli historiskt genom att Sverige och Finland tar ett första steg mot NATO-medlemskap. Men det återstår att se. Men detta är ju ett av de stora toppmötena. Man har toppmöten ganska ofta. Inte riktigt varje år, men ganska ofta. Och en del toppmöten är viktigare än andra. Och det här är ett stort toppmöte där stora viktiga frågor kommer att avhandlas. Framförallt givetvis som en konsekvens av den ryska aggressionen i Ukraina och då behovet av att stärka avskräckningen, stärka östflanken, vilket vi redan har sett att beslut har tagits om det. Dessutom så kommer det att tas ett nytt, eller fattas beslut om ett nytt strategiskt koncept. Och det är, för att använda ett amerikanskt uttryck, long overdue. Det är på tiden verkligen. Mm. Så det är ett viktigt och stort toppmöte.
Vi ska återkomma till det du nämner lite senare. Tänkte bara, om man får titta på NATO i stort, hur skulle du säga att den organisationen så att säga mår idag? Går det att svara kortfattat på hur status är så att säga?
Ja, det går att svara kortfattat på det. Det är både bra och inte bra. Inte bra där, givetvis, eftersom hela den här förstärkningen är ju en följd av att vi ser aggression från rysk sida och att Ryssland utmanar hela det säkerhetssystemet. Och det är stora följder av det. Men samtidigt så kan man ju svara bra på den frågan. Därför att aldrig har väl, eller sällan i alla fall, har väl NATO varit så enat som det är idag. Man har ju en kompakt uppslutning gentemot det ryska hotet.
Jag ska flytta över till dig, Olle, och vi tänker då just på Sverige och Finlands ansökningar. Hur bedömer du att den processen befinner sig den processen just nu? Vad är realistiskt att förvänta sig av det här mötet? Kan det ta några steg framåt i Madrid och i så fall vilka?
Ja, vi vet ju egentligen mycket lite. Det har ju varit en hel del mediaspin både från turkiskt håll och från den svenska regeringens sida. Där turkarna har signalerat hårdhet och sen ska de signalerat framsteg. Och det speglar väl också den motsättning som har varit mellan Erdogans köpslagan med Sverige och Finland som objekt och NATOs intresse av att Sverige och Finland faktiskt kommer med. Vi har en del problem på den svenska sidan, vi kan återkomma till det, men vad vi kan förvänta oss är svårt att säga. Jag skulle tro att det blir någon typ av förhållning, men det är tips bara.
Samma fråga till dig, Ann-Sofie, vad bedömer du är rimligt att förvänta sig av mötet för svensk och finsk del?
Ja, det låter ju, det är som Olle säger, det är lite olika budskap här, men det är ju en diplomatisk förhandling som sker nu och som vi inte vet mycket om. Magdalena Andersson har ju skickat vissa positiva signaler. Men vi får väl se vad som händer här. Sen tycker jag också att vi hade kunnat vänta oss lite mer ledarskap från Joe Biden och från USA. För att mycket av de här frågorna ligger i deras händer med vapeninköp och annat. Och överhuvudtaget som den största medlemmen i NATO. Och jag kan väl tänka mig att alltså det finns ett optimistiskt scenario att Erdogan ser detta som en möjlighet att få hamna i rampljuset. Där han ju allra helst vill vara. Och dessutom få inrikespolitiska poäng genom att kunna visa att han är ett stort land. Turkiet är ett stort land i NATO. Och genom att det då kommer till någon sorts lösning här. Men i vilket fall som helst så kräver detta ju sen en process med Membership Action Plan. Och den går snabbt för Sverige och Finland. Och det är det som man har menat med snabbspåret som det har talats mycket om. Men den är i alla fall något som ska göras. Och sen så ska och det ska fattas beslut. Och sen så en ratificering som ju tar sin lilla tid. Men den kan å andra sidan gå snabbare än vad man kanske har räknat med tidigare. Eftersom det är flera parlament nu som man har, alltså ratificeringen ska då göras i alla de 30 parlamenten. Men flera av dem har ju nu förberett ett beslut så att det är mer eller mindre bara trycka på en knapp. Så att det kan ju snabbas på och gå snabbare än vi förväntar.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Olle, igår så var ju Magdalena Andersson i Bryssel och träffade Jens Stoltenberg. Vet vi någonting om vad som avhandlades där och vad fick vi ut av det?
Nej, alltså det är ju ingen tvekan om att Stoltenberg är väldigt angelägen om att bryta ner det turkiska motståndet. Sveriges problem är ju att vi har en hel del i bagaget som inte stärker vår förhandlingsposition, tvärtom. Mm. Försvagar den.
Och vad syftar du på då?
Ja, alltså, på hög socialdemokratisk nivå man har ju haft mycket relationer med organisationer som har kopplingar till PKK. Mm. Och så sent som 2021, det avslöjar ju Jonas Gummesson i en artikel i Expressen, så var ju försvarsministern uppkopplad med en liksom eller en kurdisk ledare med tidigare PKK-förflutet i ett konferenssamtal av oklart slag. Och det här har ju turkarna känt till och det påverkar vår förhandlingsposition gentemot dem, men det är också så att våra allierade, deras förmåga undergrävs ju att stå upp för Sveriges och Finlands saker i och med att vi har det här beklagliga bagaget som vi har i kurdfrågan. Och det handlar ju om socialdemokratiska partikontakter som turkarna blandar ihop med den svenska nationella politiken. Och det är problematiskt.
Det kanske för sig inte är så konstigt om det ändå är en försvarsminister som deltar i sådana här möten. Att man då tolkar det som ett svenskt agerande, tänker jag, eller?
Socialdemokraterna har förmått att försvara den svenska statens integritet i de här frågorna. Så är det ju.
Man kan säga, tycker jag, om man vill hårdra det lite så kan man säga att vi nu ser resultatet och följderna av den moraliska stormakten. Som jag skrev en bok en gång i tiden om. Alltså moraliska stormakten då, en ironisk titel på politiken och på boken. Som alltså handlade mycket om socialdemokratins aktivism och dess gullande med revolutionära rörelser. Så man kanske inte tänkte inte på konsekvenserna på det. För landet och i ett längre perspektiv. Och det kan man väl säga att nu får vi betala för det.
Mm. Jag skulle säga, jag håller delvis med det Ann-Sofie i den delen. Därför att det visar ju också priset vi betalar för att inte ha haft en NATO-option. Hade vi haft en NATO-option hade vi ju förberett oss på vad som kunde hända i ett visst läge när vi begärde medlemskap. Och då hade vi naturligtvis varit mer omsorgsfull om den svenska statens integritet i den här typen av relationer. Och det har vi inte varit. Och Ulfqvist har ju i sin valkrets en väldigt stark kurdisk community. Så att, ja, vi har ett ganska dåligt case gentemot turkarna i den här delen, tyvärr.
Mm. En sak man tänker på där, för att ja, du nämnde exempelvis Jonas Gunnarssons artikel då, där han talar om att, om jag citerar honom, så säger han att både Ann Linde och Peter Hultqvist odlat vänskapliga förbindelser med den turkiska statens fiender. Om det är så som har skett, då kanske den turkiska reaktionen på detta, oavsett vad man tycker om den, inte var så oväntad ändå, men ändå verkar det ha kommit som en överraskning. Olle, har vi varit naiva här igen, eller vad är det, vad består problemet
av? Finnarna hade ju fått väldigt klara besked om att det var grönt. Vad Sverige har fått så besked, det vet jag inte, men det är ingen tvekan om att det har varit att det kom som en överraskning att turkarna intog den här positionen, eftersom mycket av det som nu har framkommit har ju turkarna känt till. Mm. Det här mötet 2021 med Peter Hultqvist, det finns ju på YouTube delvis. Mm. Så att det är, ja. Men däremot ser vi på det viset att vi alltså det har ju inte saknats liberala krafter i Turkiet att ta kontakt med. Och att ha den här kopplingen till kurdiska organisationer som har kopplingar till PKK är ju inte, alltså det är inte bra. Det visar på dåligt omdöme. Mm. Så att, men det är ju partikontakter som har blandat samman med regeringspolitiken, och det uppenbara i detta var ju då Kakabave och socialdemokratiska partisekreterarens kommuniké och löften till henne. Så det, man har inte upprätthållit statens integritet. Vi får ta det här lite närmare senare, va? Men det är inte bra.
Ann-Sofie, vill du fylla i någonting där det Olle skriver?
Man har inte upprätthållit Sveriges intressen, skulle jag vilja säga också. Och det här, de här turerna med Kakabave har ju varit väldigt provocerande. Det har ju verkligen inte på något vis fört frågan om NATO-medlemskapet framåt, tvärtom. Men det här är också så att å ena sidan Sverige har agerat kanske lite ansvarslöst, kan man säga här. Men detta är ju klassiskt turkiskt agerande i NATO. Detta har vi ju sett i NATO hur många gånger som helst. Och så fort det ges en chans att strula så griper Erdogan den. Och det finns exempel, det finns när Anders Fogh Rasmussen skulle utnämnas och allting var klart, och på sittande toppmöte så plötsligt så opponerar sig Erdogan, och det måste då till en allehanda turer för att lösa den knuten. Och sen också till exempel i London där man motsatte sig försvarsplanerna för balterna och polackerna. Och detta borde ju, Stoltenberg borde ha insett detta. Han har varit generalsekreterare nu i 8 år, och han har ju sett detta många gånger och borde förstått att även om Erdogan tydligen har, eller Turkiet tydligen har gett grönt ljus, inte bara till Finland utan även till Sverige, eller i alla fall gett signaler som tyder på det, så borde Stoltenberg ha förstått att man kan inte lita på Erdogans ord. Han säger ett och gör något annat. Så att jag tycker det är flera dimensioner här som inte har funkat i den här processen.
Idag så möter ju Magdalena Andersson just president Erdogan, och president Niinistö deltar också. Hur tror ni, eller vad kan Magdalena Andersson göra på ett sånt möte för att få Erdogan ändra sig? Det har ju kommit ganska omfattande och kanske delvis orealistiska krav från Turkiets sida. Vad säger du, Olle? Hur tror du Magdalena Andersson agerar i mötet med Erdogan?
Ja, hon förstår naturligtvis att Sverige måste ge Turkiet någonting när det gäller terroristbekämpningen. Mm. Hur långtgående det blir, det vet vi inte. Men man kan väl med säkerhet säga att det blir mer långtgående än det hade blivit om man inte hade haft den här belastningen som har haft genom framförallt Peter Hultqvist, men även Ann Lindes förehavanden i de här frågorna. Och det tycker jag är ett illustrativt exempel på att om man inte har förmåga att hålla rågången klar mellan Sveriges intressen och partikontakter, då är det, då kan det kosta för hela Sverige.
Men jag tänkte ändå, Ola, om jag ska gå in som djävulens advokat, nu har du flera gånger kritiserat regeringen. Det är ju så att Sveriges relation till kurderna i allmänhet, det rör sig om en minoritet i Turkiet som ofta behandlas illa, eller i samtliga länder där det finns kurderna lever så har man behandlats illa. Det finns en stor kurdisk diaspora i Sverige som är både synlig och framgångsrik. Man kan säga att det finns kanske ett arv här där Sverige inte alltid har betett sig väl för den kurdiska saken. Det finns också att kurderna faktiskt var de som bekämpade IS. Kan man inte någonstans förstå Ann Linde och Peter Hultqvists så att säga sympatiska inställning till kurderna generellt? Om du förstår vad jag är ute efter.
Jo, alltså, vi har ju på svensk diplomatisk nivå haft relationer med kurdiska organisationer i Turkiet. Det har ju varit så att säga ett kurdiskt civilsamhälle som är ja, tämligen oproblematiskt. Mm. Och det var ju så att Erdogan själv i början av sin premiärministertid var väldigt öppen för att ge kurderna kulturella rättigheter som de hade efterfrågat. Och i det där samarbetet så deltog vi på diplomatisk nivå, och vi hade både konsuln i Istanbul och ambassaden i Ankara som understödde den utvecklingen. Det som är problematiskt här är att socialdemokratin har uppenbarligen haft kontakter som har inte varit helt rena i förhållande till kurdiska terrorister, och då blir det en belastning. Dessutom är det på det viset, och det vet jag ju själv, att det finns en stark liberal tankesmedjetradition och universitetstradition i Turkiet som man kan ha kontakt med och jobba med. Men det är på något sätt jättekonstigt att Miljöpartiet blir av med ett av sina statsråd efter att ha kontakt med Grå vargarna, som är fascistisk, nationalistisk, turkisk organisation, och socialdemokratin är inblandad i PKK. Alltså man har gått vilse i den turkiska politiken från de rödgröna sida, och det kostar.
Ann-Sofie, du nämnde tidigare president Biden. USA är ju NATOs absolut mäktigaste och viktigaste medlem. Vilken roll, eller vad tänker man i Washington om de svensk-turkiska disputen, tror du?
Så framförallt så är ju både Sverige och Finland extremt attraktiva som medlemsländer, som kommande medlemsländer. Alltså med Sverige och Finland i NATO så kommer hela Östersjösäkerheten, det kommer att bli en game changer för Östersjösäkerheten och för hela Nordeuropa, Nord-NATO kan man säga. Så att det är väldigt viktigt att att man löser detta på något vis. Men sen tycker jag i alla fall, nu vet vi ju inte vad som för sig går, vi kan ju bara spekulera här, men jag tycker att man saknar amerikanskt ledarskap i den här processen. Jag vet att Blinken har haft kontakter och att han har uttryckt sig positivt, men jag menar Biden skulle kunna med ganska enkla medel tror jag kunna slå näven i bordet eller i alla fall agera mer kraftfullt än vad han har gjort mot turkarna. Och sen är det ju som jag sa tidigare också, det är ju kurderna är en viktig aspekt av detta, eller de svenska relationerna till kurderna. Men det handlar också om, alltså turkarna har ju, det är den här basarmentaliteten. Man har ju många olika agender och många olika frågor som man har puttat ner i samma påse. Och det handlar ju mycket om att turkarna är ute efter att få köpa amerikanska stridsflyg. Man stängde sig ute från F-35 efter den här affären med Ryssland. Men det är då alltså, Turkiet köpte ryska luftvärnssystem. Och nu är man ute efter kanske att istället få F-16. Så att mycket av det här är ju riktat egentligen mot USA. Och det är många dimensioner här som, och jag, som sagt, jag tycker att Amerika eller USA skulle kunna agera lite kraftfullare. Vi vet inte vad som händer, och det kanske är någonting som sker nu i Madrid.
Mm. Olle, vad tänker du om Washingtons agerande så här långt?
Jag tror att det finns en viss undran i Washington också över Sveriges agerande. Jag tror att man tycker kanske inte att Sverige har bjudit till. Framförallt i början med kontakterna med Turkiet så var det svenska organisationen påtaglig. Och sen finns det väl tecken som tyder på att man undrar om det har varit riktig sense of urgency i den svenska positionen under de här tiden. Så jag tror att det finns en dubbelhet här. Ann-Sofie nämnde ju då den här tumultet när Anders Fogh Rasmussen skulle utnämnas. Då löste ju amerikanerna det på sittande bord på övertid så att säga. Och då satte man ner foten. Men det är ju möjligt att man kommer göra det nu också. Det hör ju dock till bilden att det är klart att när turkarna köper ryskt luftvärn och samtidigt vill köpa amerikanska stridsplan, så är det klart att här finns det en bristande koordination, om jag säger så, som naturligtvis stöter amerikanerna. Och det kan man ju då säga att vi har nu sett det här luftvärnet uppträda i Ukraina, och det är inte imponerande.
Nej.
Så turkarna har nog gjort en ganska dålig affär, det är mitt
Ja, satsa lite på fel häst här. Vi ska säga att är man mer intresserad av hur tankarna går i turkisk politik, så hade vi en podd förra veckan då jag intervjuade Turkietvetaren Paul Levin, och den sändes då förra veckan, så den får man jättegärna gå tillbaka och lyssna till på också. Vi ska gå vidare och prata lite NATO i allmänhet. Du nämnde det redan i inledningen, Ann-Sofie, det här med att man ska ha ett nytt strategiskt koncept. Vad är ett strategiskt koncept och vad innebär det nya?
Det strategiska konceptet är ju ett oerhört centralt dokument för NATO. Man kan säga att det är det dokument som dels visar vägen framåt och dels också identifierar hotbilder, utmaningar i nuvarande läge, och allt är då på basis av Washingtonfördraget. Alltså man utgår från Washingtonfördraget, så det handlar om värderingar och hotbilder och mycket annat som man skriver ihop. Och detta som vi har idag är från 2010, antogs vid Lissabon-toppmötet 2010, och det är problematiskt av många anledningar. Det har ju hänt väldigt mycket på de här åren. Och inte minst detta att Ryssland alltså beskrivs i dokumentet, i strategiska konceptet, som en strategisk partner. Detta skrevs ju då i en helt annan tid. Det var Afghanistan när man hade ett samarbete med Ryssland runt, inte minst transporter och annat. Men detta har ju då fått östländerna, balterna, polacker och andra att formligen se rött, att man har fortfarande detta dokument som är, även om det har varit liksom irrelevant under lång tid, så måste det bytas ut, och man har diskuterat detta i lång tid och vilka saker som ska tas med, och det är även andra saker som inte är fullt så aktuella längre. Så att detta är väldigt viktigt. Det blir det åttonde i ordningen sedan 1949 när NATO grundades. Och det vi kan förvänta är givetvis en betoning på avskräckningen, Rysslands hotet tillbaka. Och detta är kanske någonting som man kan nämna i det här sammanhanget med Turkiet också. Terrorism är ju en av uppgifterna. Att bekämpa terrorism är fortfarande en av uppgifterna för NATO. Det glömmer vi lite därför att nu handlar allting om Ryssland och avskräckning. Men detta är ju någonting som länderna i syd är väldigt fokuserade på, och givetvis då också Turkiet. Där man poängterar att hotet från terrorism och flyktingströmmar, instabilitet och de här andra frågorna. Och detta är det under då rubriken Projecting Stability i NATO-vokabulären. Så att, och det är faktum att toppmötet i Madrid, det är i och för sig därför att det är 40 år sedan Spanien blev medlem i NATO, men det är också en liten gest mot den södra flanken i NATO, som väl kanske inte irriterade, men kanske tycker att det är väldigt mycket fokus på öst just nu. Så det ska vi inte glömma bort, att det är flera olika, det är en stor organisation med olika prioriteringar i hotbilderna, kan man säga.
Olle, vad vet vi om NATO? Så att säga, nu har man då efter Rysslands anfall mot Ukraina delvis en annan värld att förhålla sig till. Hur anpassar sig NATO när det gäller rent så att säga, strategiskt med styrkor och sådär? Alltså, hur tänker man där? Vet vi någonting om det?
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, alltså vi fick ju häromdagen här att man ska gradera upp då den fasta styrkan från 40 000 till 300 000 man. Och det är ju mycket det. Mm. Man ska veta det att när ryssarna gick in i Ukraina nu så gjorde man det med under 200 000. Mm. Så att 300 000 man i det östra området, det är en aktningsvärd kapacitet. Men jag tycker också att kriget i Ukraina visar ju att gränsen mellan statsterrorism och krig är ju mycket flytande. Alltså i min uppfattning så bedriver ju Ryssland nu mera terror än krig. Mm. Det är ju fruktansvärda mängder ammunition som man riktar mot civila mål. Och det är daghem och skolor och sjukhus och bibliotek, och det är ju liksom allt det som ryms inom ramen för ett folkmord. Och det har ingenting med kriget att göra, eller så att säga, krigsmålen att göra, utan det handlar ju bara om att bedriva terror, ren statsterror mot civilbefolkningen. Mm. Och jag tror att Zelensky sa det, att Ryssland är just nu världens största terrororganisation, och det, jag är beredd att hålla med om det. Och därför så att säga, tycker jag också, när man så att säga, signalerar det här till Sydeuropa, att den kampen som man bedriver mot statsterrorismen i öster nu, det är ju en kamp som liknar den som Israel bedriver när man försvarar sig mot raketer från Gaza, eller de risker man löper i södra Europa om man skulle få terrorregimer i Nordafrika. Så att, och det hot som finns latent också naturligtvis från ett Iran som flickar ut. Så att de här gränserna är inte entydiga längre, och därför är det väldigt välkommet med en ny strategi för NATOs vidkommande som är uppdaterad i förhållande till det faktum att vi har ett krig i Europa och med omfattande terror mot ett av Europas mest folkrika länder.
Ann-Sofie, vill du kommentera någonting på det som Olle precis sa?
Nej, men det är väldigt välformulerat av Zelensky att Ryssland är verkligen världens största terrororganisation, och hela det här, det som har hänt sedan 24 februari, det har ju påverkat oss alla och NATO i allra högsta grad, och förutom de här förstärkningarna av NATOs Response Force, som alltså går upp då till 300 000, vilket är det största sedan kalla kriget, så är det ju också en dubblering som vi ser av stridstrupper på östflanken. Och det kommer att komma med liknande saker. Så att detta har fått enorma konsekvenser för NATO, givetvis.
Jag frågar dig, Ann-Sofie, det bedrivs ju en hel del, eller väldigt mycket diplomatisk aktivitet på olika håll i Europa. Bland annat har ju president Macron varit väldigt engagerad, även Berlin förstås har varit engagerade. Hur ser NATOs enighet, finns det något att säga om det? Alltså att det här med att enskilda statschefer och regeringschefer har täta kontakter med Putin och bedrivit sin egen diplomati. Jag tänker framförallt på Frankrike och Tyskland. Hur påverkar det NATO som helhet?
Ja, NATO är ju inte officiellt indraget i kriget, eller deltar ju inte i kriget i Ukraina, utan det är ju enskilda länder som gör det, NATO-länder och andra länder med olika mycket materiell och politiskt stöd och annat.
Alltså, vi har en mycket viktig point här faktiskt, att NATO inte är formellt en aktör, och det är ju typiskt nog så är det ju EU som har utövat det politiska ledarskapet i Europa under den här krisen, och framförallt då genom kommissionsordföranden Ursula von der Leyen, som jag har haft en hög profil och verkligen lyckats att samla EUs medlemsstater. som ju också till stor del är medlemmar i NATO, i en unik kraftansamling för att försvara Ukraina mot dessa vedervärdiga terroraktioner. Och det här är en väldigt aspekt, en viktig aspekt på detta. Och då kan man i och för sig säga det, varför ska Macron och Scholz tala med Putin, och är det ett svaghetstecken, han kanske uppfattat det så. Ja, det är möjligt. Samtidigt så har vi idag en dokumentär ute som ju visar att Macron gjorde sitt yttersta, men Putin förde honom bakom ljuset i vanlig ordning. Och Macron vet naturligtvis vad det betyder för hans trovärdighet och för Putins trovärdighet. Och likaså är det med Scholz. Västeuropas ledare har förstått vad den här konflikten går ut på. Hur man resonerar i Kreml och den vedervärdiga attityd man har som grund för sin aggression mot Ukraina och ukrainarna. Och det tror jag har varit oerhört betydelsefullt med tanke på uthålligheten i den här konflikten för vår sida. För att det är så otroligt tydligt vem som är aggressor och vem som är oskyldigt angripen. Och det har blivit väldigt tydligt just tack vare att jag har kört det diplomatiska spåret i botten och lite till.
Avslutningsvis, finns det något annat nu under mötet i Madrid som man tycker är viktigt att komma ihåg eller som man ska hålla ögonen på? Vad säger du, Ann-Sofie?
Ja, nej, men en liten follow-up på det Olle sa och det som jag tidigare sa, att NATO är inte en aktör och NATO deltar inte i kriget i Ukraina. NATOs uppgift är ju att säkra sina medlemsländer, och det är därför som det är så oerhört viktigt att Sverige och Finland kommer med i denna organisation och att man stärker avskräckningen, och det är det vi ser nu som man gör med alla andra aktiviteter och beslut som tas i Madrid. Sen kan man ju också konstatera avslutningsvis att Ryssland eller Putin har ju verkligen misslyckats in a big way med sitt uppsåt. Uppsåtet har ju varit att splittra, försvaga väst och att hindra fortsatt utvidgning. Effekten har istället blivit att väst har aldrig varit, NATO och väst, EU också, har väl aldrig varit så enat, stått så enat som man gör idag. Och det historiska är att två länder som man väl inte kunde tänka sig skulle söka medlemskap, Sverige och Finland, nu är på väg in i NATO. Det är ju, Putin har verkligen skjutit sig själv i foten, förutom att han skjuter många ukrainare på vägen här. Det är historiskt många, en historisk tid på många vis vi lever i.
Olle, några avslutande reflektioner från dig?
Nej, jag bara understryker det som Ann-Sofie sa om Sveriges och Finlands roll, att Putin hamnar ju nu i en situation där han har ordnat en starkt antagonistisk relation till NATO och EU, samtidigt som han har försvagat sitt strategiska position dramatiskt genom att Sverige och Finland blir medlemmar i NATO. Det gör ju Östersjön till ett hav som han inte kommer att kunna röra sig i praktiken. Och det är ett sämre läge än Ryssland har haft på många hundra år.
Stort tack Ann-Sofie Dahl och Olof Ehrenkrona för att ni ville komma hit och diskutera detta med mig idag.
Tack!
Tack!
Och tack till er som har lyssnat också. Jag ska säga också att från och med den här veckan så kommer vi på Svenska Dagbladets poddredaktion gå in lite i sommarlunk. Det blir nämligen så att från och med nu och fem veckor framöver så blir det bara två poddar i veckan istället för de vanliga fem. Men oroa er inte, vi kommer ju vara med er hela sommaren då. Vi tar inget helsemester utan tar det bara lite lugnt. Och den 1 augusti är vi tillbaka i full produktion igen. Med det sagt så återstår bara att tacka er som har lyssnat idag på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna att höra av till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Eller om ni har förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Maila dem bara till ledarsidan @svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.